Du lyssnar på podden Två pastorer, podden där jag, Johan Stenström, och min gode vän Lasse Bjärbo samtalar om himmel och jord. Från aktuella ämnen i samhället till församling, tro och teologi. Kul att du är med oss.
Men då är vi här, Johan.
Jajamän.
Och det som är lite kul med den här, det har ju inte ni som lyssnar på två pastorer.
Nej.
Det är att jag sitter i Hässleholm i mitt vardagsrum och du sitter...
Jag sitter i kyrksalen i Pingstkyrkan Osby.
Ja, och tekniken är ju fantastisk.
Mycket bra det. Och ändå känns det som om vi nästan kan ta på varandra.
Ja, faktiskt. Mm. Men det får man ju inte de här tiderna.
Nej, just det. Precis. Så nej. Även om vi hade suttit i samma rum så hade inte det gått, nej.
Nu kommer jag direkt få be lite om ursäkt här för att jag har haft covid-19.
Ja, just det.
Och inte så farligt på något sätt, lite feber och sådär någon vecka. Men det är lite rossel och lite halvhost.
Mm.
Jag kan bara säga att det kommer bli någon sån harkling och någon sån hostning i programmet här.
Vi får hoppas att våra lyssnare kan ha överseende med det.
Ja, vi hoppas på det.
Ja. Och jag ska försöka ha det.
Ja, det är nog värre.
Nej, inte så farligt.
Nej.
Men alltså okej, okay, där måste vi nu måste vi prata det då. Nu gör vi en spaning här i början då. Och min spaning är Lasse Bjärvors covid-upplevelse. För en som inte har haft det och hoppas inte ska få det. Hur känns det?
Alltså det är ju inte så, för mig så är det verkligen inte, så har det inte varit så dramatiskt.
Nej, just det.
Men för 2 veckor sedan drygt så gick jag hem och kände mig lite febrig och lite sådär ont i kroppen.
Mm.
Och gick hem väldigt trött faktiskt, det var jag. Så att jag sov ganska mycket där och sen så hittade jag en tid till testning då.
Mm.
Men det var inte förrän måndagen efter jag hade gått hem.
Nej, just
det. Sen fick jag då, så hade jag feber typ 38, 37,5, 38,2, typ sådär, ungefär en vecka. Och så lite ont i kroppen. Men i övrigt, jag har smakat och jag har luktat och jag har inga sådana saker. Och så fick jag då besked förra torsdagen att jag var covid-positiv.
Ja.
Och mitt i det så var det ju inte negativt.
Att du blev positiv.
Nej, jag tyckte att det var positivt att jag var positiv. För då har man ju liksom haft en omgång så att säga. Så.
Ja, just det. Och man vet hur man ska förhålla sig lite och sånt.
Ja, precis. Sen så ska man väl ändå vara försiktig, jag har förstått. För att man kan fortfarande vara smittbärande om inte man kan bli smittad.
Ja, precis.
På samma sätt under en tid i alla fall. Men det är ju ett väldigt lurigt virus. Och,
verkligen. Så.
Mm. Och det är ju på riktigt, det märker man.
Ja, absolut. Verkligen.
Och det var faktiskt många i församlingen i Pingstkyrkan i Hässleholm som är sjuka.
Mm.
Säkert uppåt mellan 15 och 20.
Okej, okay, så pass.
Men vad jag vet är det inte många. Det var någon som behövde lite sjukvård, men det var mest för att vederbörande hade haft väldigt hög feber under en lång tid och blivit lite uttorkad.
Just det.
Så det var ingen andningsproblematik.
Ja, precis.
Så att det är på riktigt.
Det är på riktigt, men, absolut.
För vår del, vi är lite i karantän. Maria, min fru har fått jobba hemma.
Ja, just det.
Och vänta på sitt test nu då, och se om jag har lyckats smitta henne eller ej.
Ja, det får vi hoppas att det inte är så.
Ja, det får vi hoppas att det är så.
Ja, kanske. Jo, visst. Jo, ja. Ja, men precis. Det är ju det som är det luriga och balansgången i detta, liksom. Alltså jag räknar ju med att någon gång kommer jag ju få det, liksom. Och då kanske det är bara bra att ha haft det. Nej. Men sånt ska man inte stanna för länge vid, tänker jag. Och tänka.
Nej, det ska man inte göra. Nej. Och jag tror att man ska vara så noga som man kan.
Absolut. Visst är det så. Verkligen.
Så det tittar vi väl med, liksom, att följa råden och passa på nu och du som kan jobba hemma och
verkligen. Och nu så är det ju, nu ser vi ju nu vi spelar in detta på torsdag den 19, och i måndags Nu i måndags gick ju regeringen ut och gav den här 8 gränsen.
Mm.
Vilket innebär att nu kan vi inte mötas i våra gudstjänster längre. Och det känns ju tråkigt. Men också kanske förståeligt. Så nu får vi ställa om igen.
Nu ställer vi om igen. Och nu tror jag att vi behöver liksom uppmuntra varandra att tänka utanför boxen.
Ja.
Och göra kreativa saker, men också göra enkla saker.
Precis.
Jag tänker att en sak som jag tänker det här är enkelhet.
Ja, verkligen.
Att inte göra det krångligt, utan använda de redskap som... Vi sitter här, vi uppkopplar på Google Meet när vi spelar in det här.
Mm.
Och jag tänker här, det är en plattform att använda för sammanträden, bönemöten, husgrupper.
Ja, visst.
Det finns ju andra, det finns ju Zoom och det finns allt möjligt som man kan använda. Du kan använda Messenger och... Ja.
Precis. Och jag tänker också här att det gäller inte bara församlingens verksamheter liksom, utan också mig som enskild lärjunge till Jesus och medlem i församlingen. Alltså, ja, men att göra enkla grejer för att uppmuntra de människor vi har runt oss. Och hålla det enkelt.
Ringa, använda telefonen och ringa.
Ja visst. Precis.
Och liksom ta tid kanske till några extra samtal varje dag.
Ja.
Så hjälper det liksom.
Ja. Precis, det gör det. Här kan vi tillsammans visa att vi som kyrkor, vi hjälper till. Vi sprider hopp.
Absolut.
Ja.
Och jag tror att det är jätteviktigt. Och nu när du och jag, vi predikar ju kontinuerligt, och att kunna liksom inte få något sånt här flashigt, lite gladpackt budskap liksom, att allt ordnar sig och så här lite, det tror jag inte är fruktbart, men ändå liksom kunna liksom ändå peka på hoppet, peka på tron, peka på liksom att Gud har allting i sin hand, och vi behöver inte förtvivla på något sätt, va? Utan vi kan hitta vägar framåt och vägar där vi kan nå varandra. Det
Visst,
tror jag är jätteviktigt att vi talar tro och hopp i den här tiden.
Absolut. Jajamän. Och du vet att jag har hakat i de här gamla nissarna, Gunnar Sameland och de gamla pingstprofilerna, de inspirerar ju mig nu för tiden. Och Gunnar Sameland, han talar mycket om Guds möjligheter, talar han om. Och det tänker jag mycket på. Att Gud, han har möjligheter i den här tiden. Och vi får haka på dem liksom. Gud, vad gör du nu? Och hur kan vi haka på det?
Just det.
Ja.
För Gud är allting möjligt, liksom det tänket.
Precis. Mm.
Ja.
Så är det. Men det var väl en coronaspaning där kanske då?
Typ. Ja, vi kan väl, det finns ju mycket att säga om det.
Ja,
men
det
vi kan
inte
stanna där så länge, såklart. Ja. Och sen så säger vi väl till våra lyssnare här att håll utsikt nu också på sociala medier och så vidare, och häng på och håll dig uppdaterad liksom, och
erbjuds
liksom ett digitalt bönemöte eller en digital gudstjänst eller husgrupp, så häng på.
Absolut.
Lär dig de här funktionerna, det är inte supersvårt.
Nej.
Och det inte funkar, så ring någon och be att de hjälper dig.
Verkligen, för det går. Och jag tänker också de som finns på sociala medier liksom, att när din församling lägger ut någonting, gör ett videoklipp eller vad som helst, att kommentera på något sätt att ni har sett
och gilla, dela.
Kommentera, gilla och dela. Dels så är det jätteuppmuntrande för oss som sitter och gör dem och ser att okej, här har den här personen sett det liksom. Och också att få, att uppmuntra varandra i kommentarerna liksom.
Det tror jag är jätteviktigt.
Ja, det tror jag också. Absolut.
Därför att helt plötsligt så når det där klippet någonstans till någon som verkligen kanske behöver det. Och som kanske inte ens liksom har tänkt de här tankarna om tro och på det här sättet. Så att därför tror jag liksom att i den här tiden så får det här liksom bli också ett sätt att nå ut med evangelium.
Ja, Absolut.
Så, come on.
Yes, verkligen. Ja. Mm.
Så det var en liten coronaspaning.
Japp, det var det väl.
Ja, det kan man väl säga.
Japp, det kan man säga. Och det leder oss lite in på då ämnet vi har tänkt tala om. Eller det har, ja, man kan koppla det till ämnet vi har tänkt tala om. Vi har ju tänkt att prata om i det här avsnittet den yttersta tiden och Jesu återkomst.
Just det.
Har vi tänkt att göra. För det är ju så att nu dels så är det så att kyrkoåret går emot sitt slut. På söndag är temat i kyrkoåret är Jesu återkomst. Sista söndagen i kyrkoåret. Och så dels därför lite, men också kanske framförallt för att nu vi är med om någonting samhällsomvälvande här ju med coronapandemin liksom. Och Jesus han talar ju om de sakerna när han talar om sin återkomst, att han ska komma tillbaka. Och därför känns det ju lite aktuellt då kanske att prata om de här bitarna. För jag vet inte hur du tänker Lasse, men själv går man ju och tänker att lite att ja men är slutet nära liksom. det blir lite ödesmättat när man hör på nyheterna och följer allt som händer i världen liksom.
Nej men alltså det är klart att det är en sån där jätteviktig fråga. Jag tror att den frågan har man ställt sig i alla tider. Om den sista dagen. Och Bibeln säger ju jättemycket att tala om Herrens dag och den sista dagen. Och i 1 Petrus 4 och 10 så säger ju Petrus att slutet på allting är nära.
Ja, just det.
Och det är ju ändå ganska länge sedan han säger
så. Ja, han är första generationen efter Jesus. Eller hur? Ja, precis.
Och det verkar ju som att den första generationens kristna, de levde ju, tror jag, i tron av att Jesus kommer nu alltså.
Ja, precis.
Så att det är klart att det där tänket verkar vara inbyggt i själva
i själva evangeliet nästan. Har jag tänkt
på. I själva evangeliet, ja.
Jag tänkte på här innan idag bara, eller på just inför vårt samtal här, att jag tänkte att, eller om jag ser på mig själv så tänker ju jag då, om jag ska ta så här, lyfta blicken liksom och se det stora perspektivet, så tänker jag ju någonstans att ja men det är klart att jag kommer få uppleva Jesu återkomst liksom.
Ja.
Men sen vet jag ju också att min morfar tänkte så också och levde i det med. Petrus tänkte så och levde i det med. Och det tänker jag, men hur kommer, för det kan ju mycket väl vara så att jag inte kommer få uppleva Jesu återkomst, även om jag skulle leva och bli 90 liksom. Fast jag lever ju ändå med övertygelsen om att men jag kommer nog få uppleva Jesu återkomst. Och det är ganska intressant att varje generation av kristna har tänkt så.
Ja, nej men det är klart. Och då kan man ju alltid säga så här att för varje generation som lever så är man ju närmare.
Ja, precis. Så är det ju.
Sen är det ju fantastiska i detta med Jesu återkomst är ju faktiskt det att japp, din morfar, japp, Paulus, jag, Petrus, jag, Levi Petrus, jag, Martin Luther och allt vad de nu hette, Augustinus och gubbar och tanter i Moder Teresa och så vidare. Japp, de kommer att uppleva Jesu återkomst, precis som vi upplever Jesu återkomst.
Ja, men precis.
Det är ju det som Bibeln undervisar om, att först ska de döda i Kristus uppstå.
Ja.
Och rycka honom till mötes. Sen ska vi komma.
Ja.
Och det där verkar ju vara liksom någon typ som två, fast ändå en och samma rörelse på något sätt.
Ja men precis. Att det sker under samma tillfälle när Jesus kommer.
Ja. Så det är väldigt häftigt. Så därför så är ju både din morfars förväntan och Paulus förväntan och Petrus förväntan ligger ju utanför det tidsuppfattning som vi har liksom, timmar, minuter, år, sekler, va? Utan här bryter en annan tid in.
Ja,
här bryter
just det.
En Guds rike in. Liksom.
Ja,
det tycker jag är supercoolt.
Ja, det är det, absolut. Och jag tänker att det är ju jättehäftigt då att det någonstans ligger i evangeliets DNA liksom, och i oss som Jesu kristna liksom, att vi hela tiden lever automatiskt på något sätt, därför att den är oss given av Jesus liksom. Det finns en förväntan på hans återkomst.
Ja. Och det kanske är det som gör att många av de bibliska författarna, när de beskriver det kristna livet, så beskriver man det som en vandring, som en resa. Det finns väldigt mycket resetermer, att låt oss fortsätta på den väg dit vi har kommit. Jag sträcker mig mot målet. Man talar om att vandra i tro. Ni är nära målet för er tro, era själars frälsning. Liksom.
Ja.
Det är någonting av det här pilgrimstänket. Vi är på väg någonstans.
Ja, precis.
Vi lever här och nu. Vi har fötterna på jorden. Vi vandrar emot någonting.
Mm.
Det återkommer ju som, på väldigt, väldigt många ställen.
Ja, absolut.
I Nya Testamentet. Den där pilgrimstonen liksom.
Mm. Just det. Vi har fötterna på jorden men hjärtat i himlen.
Ja, precis. Ja. Och vi vandrar liksom emot någonting.
Ja, ja visst.
Ibland har vi ju betonat väldigt tydligt så här, liksom, frälsningen som någonting som har hänt.
Mm.
Det är ju sant.
Mm.
Men vi har kanske betonat lite mindre frälsning än något som ändå till slut skall ske.
Ja, precis.
Då du och jag kommer att bli ett slutfrälsta, så att säga.
Ja.
Då verkligen blir räddade undan det onda.
Ja, visst. Och den slutliga upprättelsen för skapelsen, liksom. Då ja. Gud en gång för alla kommer befria den från ondskans inflytande och syndens inflytande. Och det är ju någonting fantastiskt. Och här nu när vi pratar om detta, så är det ju så att det är ju ett extremt stort ämne. Jag menar, frågan är ju om detta inte är en av de saker som har skrivits mest om genom kyrkans historia liksom. Och spekulerats om alltihopa. Och jag menar, vi kan ju inte täcka allt det i ett sånt här samtal, men ändå prata generellt om det, tänker jag.
Ja.
Och så. Men också alltså hur faktiskt någonting som jag har tänkt på, som har fått mig att ändra perspektiv lite grann, är ju att domen faktiskt är en del av evangeliet. Alltså, domen är ju i grund och botten goda nyheter för den här världen, för skapelsen och för mitt liv. Därför att Jesus kommer komma tillbaka och upprätta allt. Och det är ju goda nyheter.
Ja.
När man läser sista sidan i Uppenbarelseboken, till exempel, alltså inget lidande ska finnas mer, inga tårar, och Guds närvaro står än en gång bland människorna liksom.
Mm.
Alltså det är ju någonting fantastiskt.
Ja.
Och jag tänkte också, så det där då att domen faktiskt hör till evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Jesu återkomst är någonting gott, någonting bra, någonting att längta efter och se fram emot.
Absolut.
Och som martyrerna i Uppenbarelseboken då, de ber liksom, hur länge Herre ska du dröja med din dom?
Just det.
Alltså, och det där är ju ett perspektiv, tror jag, som vi måste upptäcka igen. Eller har jag sett i alla fall i mitt eget liv liksom.
Mm. Nej, men jag tror att det är helt rätt, va? Som du säger här liksom, domen är ju, när Gud dömer så gör han utifrån sin helighet å ena sidan, men också utifrån sin kärlek och sin barmhärtighet.
Ja, visst.
Och därför så kommer Gud att döma allting och ställa saker till rätta.
Ja.
Och det som var dolt, säger Jesus, det som har smusslat med, det kommer en dag liksom.
Mm.
Då allt detta kommer att bemötas med Guds omutliga rättvisa.
Ja, precis.
Och då är vårt hopp är ju att vi faller under evangeliet liksom.
Mm.
I detta.
Ja,
så att,
ja visst, det hänger på Jesus.
Ja.
Och Jesus känner vi ju. Alltså, han är god, han är barmhärtig, full av nåd liksom.
Ja.
Det är han som ska döma.
Absolut.
Och det är någonting gott, någonting underbart. Och sen ja, så
överlåtit domen åt Jesus, ja.
Ja. Mm. Och men sen också, det finns ju dock finns det ju en aspekt där liksom. Ja, men vad ska hända med de som inte har hört liksom, eller de som har valt att inte tro? Och det blir ju en annan sida av allt det här liksom. Ja. Därför att vi önskar ju och hoppas och ber att så många som möjligt ska få, ja, men bli en del av den nya skapelsen som kommer liksom. Mm. Så och där då så driver ju också, eller någonstans motiverar Jesu återkomst oss också att arbeta för hans rike liksom, och för evangeliets utbredning. Sen är det nog inte det enda som kan motivera oss, tänker jag. För om det var det enda som skulle motivera mig till att ja, men Jesus kommer snart, du måste omvända dig och tro. Mm. Jag tror inte att det är, alltså det är sunt att kanske bara ha de motiven för att predika eller dela evangeliet med sina vänner liksom så.
Du tror inte att det är sunt att ha det som enda motiv, men...
Nej, precis.
Nej.
Men att ha det som ett motiv.
Jag tror att det är osunt att inte ha det som något motiv.
Ja, det måste få nu vara en del av det.
Jag tror att det finns en större i vår tid, det här liksom att nej, men du vet, det ordnar sig.
Ja, precis.
Det är en hygglig människa, så att låt oss inte skrämma någon liksom.
Ja.
Utan det är bättre att vi liksom håller lite, så att jag tror att på något sätt behöver man hitta någon typ av som är allt i våra liv, hitta någon balans här. Men ja, hur vi balanserar upp som kristenhet idag, så är det ju mer om att komma dit liksom, där vi får ändå en insikt liksom, att Jesus kommer tillbaka.
Ja, precis.
Tiden är begränsad. Människor kan, det är inte vi som avgör. Vi har ingen, så vi vet inte alls, men människor kan gå evigt förlorade. Mm. Wow. Let's wake up, kom igen, låt oss göra någonting.
Ja, men precis.
Och man på, du talade om pionjärerna innan.
Ja.
De här gamla stötarna.
Ja.
Så var det ju det, mycket som präglade det som är pingströrelsen. Levi Petrus första bok hette ju inte Så här blir du döpt i den heliga ande.
Nej,
utan den Jesus kommer.
Ja, precis. Jo, ja. Visst är det så. Men det jag menar tror jag är kanske då att att någonstans att det inte är, det kan inte vara en rädsla liksom, och en stress över att människor kan gå förlorade som kan vara den grunddrivkraften liksom i mitt arbete för Jesus.
Nej. Utan den behöver finnas där.
Ja, den behöver finnas där, ja. men
som helhet.
Vad sa du?
Inte som helhet.
Nej, men Paulus han säger ju Kristi kärlek driver mig liksom. Alltså någonstans det grundläggande motivet måste ju ändå vara Jesus hela budskap. Mm. Och det är kanske det jag menar då liksom. Mm. Att det är hela Jesu budskap som behöver driva oss och inte bara en del av det budskapet.
Nej.
Inte bara dom och död och så vidare.
Men låt oss säga att du vet,
ja,
att vad är kärleksfullt? Låt oss säga att du vet att om människor bär, vi tar den här sjukdomsanalogbilden här, eller bilden här av sjukdomar. Alltså det finns ett dödligt virus över hela världen, och du kommer inte att överleva, men om du inte får den här medicinen. Men den här medicinen är väldigt otäck att ta. Den är lite större, den är lite krånglig och den, du får satsa liksom för att få tag på den så att säga.
Ja.
Men om du får den då överlever du. Är det då liksom kärlekslöst att säga det till människor, eller är det kärlekslöst att inte säga det till människor?
Ja, nej, det är klart att det är ju kärleksfullt att säga det till människor, det menar jag ju. Men jag menar att vi måste ju tänka på hur vi säger det och vad det är som driver oss att säga det också.
Ja, precis. Vad det är som driver oss att säga. För det är precis det. Kristi kärlek driver mig. Det
precis.
Är det. Det är inte ångest som driver mig.
Nej. Och det är det jag menar. Att det är det där någonstans. Ja, det är väl det jag menar.
Att vi väntar på en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet på.
Ja, precis.
Eller hur?
Och det måste driva oss.
Absolut, alla dagar i veckan liksom. Ja. Alla dagar i veckan.
Ja, precis. Så är det. Ja, men okej. Ja, kommer han snart då?
Ja, det är väldigt mycket som... Eller det, ja, det, så bör det ju vara. Jag tänker väldigt enkelt i det. Alltså om Petrus skriver i sitt brev här för 2000 år sedan att slutet på allting är nära.
Ja.
Då kan vi bara konstatera att slutet på allting är närmare.
Ja, precis. Det är logiskt. Det är inget svårt tanke att tänka så. Nej.
Sen är ju Jesus väldigt tydlig med att tider och stunder, det vet ingen.
Nej.
Det vet bara Fadern i himlen.
Ja.
Men vi kan ju se tidstecken som ändå på något sätt talar för att Jesu ankomst är nära. Eller som det står, han står utanför dörren och knackar. Liksom det finns ett skede, det finns någonting som kommer. Men att säga att Jesus kommer om 5 år eller om 5 månader eller om 50 år, det är också inte givet att göra.
Nej, just det. Men vad skulle du, eller där tänker jag också, människor har talat om tidstecknen i alla tider liksom, och sagt att, och pekat och sagt att kolla här, nu händer det. Nu pågår det en coronapandemi som går över hela världen liksom. Nu är det kört. Yes, men kolla pesten liksom på medeltiden som drog över och hade ihjäl miljoner människor liksom. Eller så tänker man att ja, men nu är det krig där borta igen. Nu är det kört. Ja, men kolla andra världskriget, alltså första världskriget liksom. Alltså de här saker som vi brukar tala om som tidstecken har ju någonstans alltid funnits. Men vad är det då som gör att ja, men just våra tidstecken som vi upplever är de liksom? Eller kan de hänga ihop? Nu går jag in på en helt annat, men säg du först.
Ja, nej, men jag tänker att det här finns en grej som är lite unikt för vår tid.
Ja.
När Jesus talar om sin ankomst så står det liksom att det ska vara som en blixt som liksom lyser upp hela himlen och alla ska se. Alltså det finns någon typ av en förutsättning. Och det är den globalisering vi ser. Och där är den teknikutveckling vi ser. Där en pandemi blir något som alla liksom lever med samtidigt på ett sätt. Jag menar, om du levde på 1300-talet i Osby. Jag vet inte om Osby fanns på 1300-talet.
Jag tror inte det.
Jag hade ju faktiskt ingen aning om vad som skedde i Göteborg.
Nej.
Kanske det kom någon och gjorde en rapportering, men du visste ju vad som hände i Sibbhult kanske, eventuellt. Men idag så kan du ju sitta och titta på, du kan ju gå in och googla upp så du kan se smittspridningen för coronaviruset i Melbourne.
Ja, visst.
I de olika stadsdelarna, hur många som är. Alltså, här tänker jag, globaliseringen är ett tidstecken liksom, därför att det talas om i Uppenbarelseboken att det ska komma liksom man ska få något tecken på sin hand och på sin panna för att kunna handla. Det ska komma en falsk profet som till och med ska ha en levande bild som kommer tala. Och vadå en levande bild som kan tala? Idag är det är ju liksom, den har vi i fickan. Sen just står det att den där bilden ska få makt att till och med kunna döda. Den tekniken har vi kanske inte riktigt än. Men är du med liksom? Här tror jag, globaliseringen tror jag är ett tecken. Alla ögon ska se. Det sker liksom en
globaliseringen, ja.
Ja, jag tror att det är, och jag är inte emot globalisering. Kan man, så är det ju. Den finns ju där liksom.
Ja, och i grund och botten tror jag det är någonting gott.
Ja, så är det ju. Men det är ju som allting. Människans syn var ju inte att man käkade äpplen, utan det var ju träd, en frukt på kunskapens träd om gott och ont.
Precis.
Så att det finns ju väldigt mycket goda saker. Men tittar vi på den här pandemin nu, så har ju liksom, jag tror att gamle premiärministern Gordon Brown uttryckte sig ganska tidigt i den här pandemin, engelska premiärministern, att det här visar ju att ska vi få bukt på framtidens problem så kommer vi att behöva en världsregering.
Ja, just det.
Säger säger han. Så att jag menar, det finns liksom, det finns sådana tecken, tänker jag, som gör. Och sen tänker jag också att ett annat tecken som är, det är ju också att i det här så är ju aldrig, för Jesus säger så här, detta evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, sedan ska slutet komma.
Mm.
Det är ju också ett väldigt tydligt tidstecken idag, att evangelium går ut på ett sätt som aldrig någonsin för. Mm. Och vi kan se det, vi kan följa det också.
Ja visst, ja men precis. Och aldrig någonsin har ju så många människor kommit till tro som det gör, som det sker idag. Vi kanske inte ser det här i Sverige än, men utöver världen är det ju så.
Ja, absolut. Nej, men det, alltså, här kan vi ju se två rörelser väldigt tydligt.
Ja.
När det gäller den sista tiden, när Jesus talar om den sista tiden och vårt förhållningssätt i den sista tiden, så kommer han ju tillbaka gång på gång och säger, var därför vaksam.
Mm.
Håll därför vakna. Mm. Var därför på alerten. Liksom, slappna inte av, somna inte in, utan liksom var uppmärksamma på det som sker. Nu ska vi inte bygga massor med konspirationsteorier och sånt där, för det är inte vår uppgift. Men ändå att vara vaken över en tid vi lever i, det tror jag också är ett förhållningssätt.
Ja, precis. Som vi kan ha. Och någonstans genomskåda tiden som vi lever i också, liksom. Alltså, för Gud, Jesus han är ju kung, liksom. Alltså, han har ju sitt rike, Guds rike, det rådande, det bryter in. Och det är ju det som en dag ska genomsyra allt, liksom.
Ja.
Och den här världen och den här världens olika makter, liksom, de är ju i uppror. Och ändå någonstans så är det också de som styr, liksom, den här tiden. Och där är vi ju kallade att se igenom dem och se dem för vad de verkligen är.
Ja.
Och själva, vi ska göra uppror mot upproret, liksom. Ja, men vi har Jesus till kung. Och det är ju också ett genomläser man Uppenbarelseboken då, till exempel, som ju brukar, ja men som är ju talet om tidens slut, liksom, någonstans, och som Johannes skriver. Alltså, ett genomgående tema i Uppenbarelseboken är ju detta, just det, att genomskåda makterna, liksom.
Just det.
Att det inte är odjuret som har makt, utan det faktiskt är Gud. Det är lammet som har blivit slaktat, lejonet av Juda som sitter på tronen.
Och därför så är det liksom som sker här i att ett odjur då, som är en beskrivning på egentligen allt som är antikristus, alltså mot Jesus, en beskrivning av liksom hur de onda makterna kommer ge makt åt en människa som kommer träda fram och bli liksom tillbedd och så vidare. Så det är väldigt intressant att se hur det liksom är en antibild mot Kristus, liksom, hur ondskan försöker kopiera och göra något liksom. Och så det är också väldigt spännande att se, och sen ska vi inte spekulera för mycket vem som är antikrist och hur det där kommer att funka, för vi vet inte exakt.
Nej, det vet vi inte.
Att draken, som är en bild på, som är ett uttryck för djävulen, odjuret som då är en antikristlig person, och den falske profeten, det är som en slags ohelig treenighet i den sista tiden som beskrivs i Uppenbarelseboken 13. Men Gud kommer ju att kliva in och ta tur med dem, va? Men det verkar vara som något som växer fram i den sista tiden, som det är personliga personer eller om det är system eller så vidare. Det kan vara både och, jag tror att det är personer. Men
där tänker jag också att nu kommer vi till en tolkningsfråga här för Uppenbarelseboken. Alltså, man kan ju läsa Uppenbarelseboken på så många olika sätt, liksom.
Ja.
Och pingst har väl ja, jag kan inte redogöra för vad pingst traditionellt har förhållning, men i alla fall, men jag tänker ändå att det är viktigt någonstans att se att när Johannes skriver Uppenbarelseboken, så gör han ju det faktiskt till sina nutida läsare också, Och jag tror att det är en viktig aspekt att ha med, därför att när Johannes tänker på sina nutida läsare och han beskriver den här synen som att han har fått se, alltså för dem som läste Uppenbarelseboken första gången, för dem var det ju jättetydligt vem antikrist var till exempel. Alltså, för där satt ju Caesar på tronen och krävde människors tillbedjan. Och liksom de som inte tillbad honom, de blev kastade åt lejonen liksom. Alltså för dem var ju Caesar han som vars, liksom, krävde människornas tillbedjan. För dem var ju han antikrist liksom. Men Johannes säger att han har inte sista ordet.
Gud har kommit ett förhållningssätt.
Och jag tänker att det är ett viktigt aspekt att ha med också när man pratar om Uppenbarelseboken, att det är inte så att den bara beskriver tidens slut liksom, även om, utan den beskriver någonstans den tid som alla kristna som följer Jesus lever i. Och jag tror det är viktigt att ha med liksom.
För det har ju varit... Jag tror ändå att Uppenbarelseboken är en berättelse om den sista tiden. Alltså att precis som att i alla de här olika så har vi liksom olika, vi har en tolkning in i den tid det skrevs, men det finns också en profetisk tolkning in i tiden som ska komma.
Ja, men precis.
Så att jag tror att det är viktigt att man inte heller bara gör Uppenbarelseboken då till en samtida berättelse.
Nej.
Utan att man liksom tänker att det är en nyckel att förstå den sista tiden faktiskt.
Just det tror jag. Men jag tänker också att det motsätter inte varandra, just det här.
Nej,
att
det blir en spänning i det.
Vad sa du?
Det blir en spänning i det, och den spänningen tror jag är viktig.
Ja, precis. För ser man Jesus, han gör ju det liksom. Han använder ju han tar ju profettexter och talar om händelser som redan har hänt. Jag tänker på när han tar Jerusalems förstörelse till exempel, som hände år 70 då Jerusalem och templet blev helt jämnat med marken typ. När han beskriver den händelsen, då tar han ju texter från profeterna som talar om Jerusalems förstörelse. Men problemet var ju att profettexterna såg ju en annan Jerusalems förstörelse. De såg ju invasionen av Babylonien och Assyrien ju liksom. Medan Jesus ser Roms invasion av Jerusalem och belägring av Jerusalem. När han tar de texterna. Och där tänker jag att det för mig blir någonstans en hjälp då att läsa Uppenbarelseboken. Att Johannes han ser någonting som redan är och som redan händer, men som även vi kan ta och applicera och tolka in i framtiden liksom.
Ja, men han ser som en uppenbarelse både över sin tid men också över den yttersta tiden.
Ja.
Jag tänker att det är klart att det alltid finns ett bildspråk i Uppenbarelseboken, men jag tänker att man ska nog våga att läsa den så konkret som man kan.
Alltså
just att man inte gör den för allegorisk eller bildmässig, utan så att man tolkar sönder, utan ser liksom här är en progression av hur Gud liksom, hur domen kommer över världen och hur Gud kommer att sätta ett stopp, och hur det kommer komma 1000 år av ett fridsrike, och hur av någon konstig anledning så verkar djävulen släppas lös, och sen så kommer den yttersta domen, och sen så ser vi det att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord, och det kan man fundera på, är det en förnyad himmel eller är det en ny jord och så vidare, det kan man fundera på, det finns olika tolkningar där, och på denna nya jord så kommer det himmelska Jerusalem, en gigantisk stad, ungefär lika stor som Europa, om man ska tro de här måtten här i Bibeln, sänkas ner från himlen, och där kommer Det är det som vi talar om himlen någonstans. Egentligen vi sjunger om en stad ovan månen. Mm. Men det är en stad ovan, det är en stad nere på en förnyad jord. Ja. Jag har en stad på en...
Sjung den sången, Lasse.
Ja. Skulle vi egentligen sjunga om vi skulle sjunga den teologiskt korrekt, just eller det. Hur?
Ja.
Och där liksom ser vi då liksom att Guds egen närvaro kommer, alltså Gud, Fadern kommer finnas där.
Ja.
På sin tron.
Mm.
Eller hur?
Ja, visst.
Men Fadern, det är intressant. Ja. Och Gud är inte liten antagligen.
Nej, det är han ju nog inte. Men ja.
För det står ju liksom att släpet av hans mantel uppfyllde templet, står ju i Jesaja 6.
Mm. Just det.
Och jag tror att man gör väl i att försöka läsa. För ibland tror jag att förkunnar i min generation och kanske ännu mer i din generation, nej men uppenbarelseboken är så krånglig, vi lägger undan den.
Ja, nej, det är en fara ju.
Ja, eller så hamnar man bara där. Jag säger inte att det är fel. Ja. Man hamnar bara i att läsa in, ja men det måste handlat om Nero och det måste handlat om...
Fast jag tror att det är fel. Men här håller vi inte med varandra.
Nej, jag tror att man måste också kunna se att det handlar om den sista tiden.
Ja.
Det handlar liksom om den sista. Det handlar inte bara om Nero.
Nej, absolut inte. Men jag tror, och här tänker vi nog annorlunda. Och jag kan ju säga att jag är ju inte färdig med vad jag tänker heller. Men alltså...
Det var ju problemet med en medelålders man är att man är alldeles för färdig. Man är nästan slut. Ja, nej, men det gäller att ha en öppen attityd och forska i skrifterna.
Ja, och också tror jag att läsa olika. Alltså... Om man är intresserad av uppenbarelseboken liksom och alltihopa, att inte, alltså läs mycket och olika, ja, tolkningar, alltså för det är, och haka in på en.
Ja, men det liksom. Tror jag mycket. Och att man är öppen att det finns olika skolor, men någonstans måste man ju också våga hamna där man säger, okej, okay, jag har läst, jag har studerat, jag har tittat på, jag tror det här.
Ja, precis.
Men jag tror detta, du tror något annat, Gud välsigna dig, var salig på din tro, men jag tror det här.
Ja, visst.
Och det här står jag för, och det här undervisar jag, och det här liksom vill jag... Men jag tror att en av de stora syftena med om vi snurrar in på Uppenbarelseboken här, det är ju ändå att uppmuntra människor. Fortsätt tro, fortsätt hoppas, ge inte upp, allt ligger i Guds händer, det kommer en dag... Det kommer en dag, då ska tårarna torkas, så ska förbannelsen och sjukdomen och smärtan och lidandet, allt liksom ska vara borta. Liksom.
Oh.
Därför att Kristus ska bli allt i alla, och den här stora underbara visionen liksom, att allt som bryter ner, allt som förstör. Liksom.
Ja, men visst. Men för oavsett hur man tolkar alltihopa kring uppenbarelseboken liksom, så landar ju alla ändå i samma slut. Alltså slutet för alla olika tolkningsmodeller och så vidare är ju att Kristus ska uppfylla allt och alla. Att ondskan ska besegras. Och liksom Gud kommer återupprätta allt. Liksom. Synden, ondskan, den ska bort. Lidande och död finns inte mer. Och någonstans är ju det viktigaste. Tänker jag.
Det är det viktigaste.
Och sen hur det sker på vägen dit. Ja, men det kanske inte är det viktigaste liksom.
Nej, men det är viktigt.
Ja, för att kunna vara vaken i så fall liksom.
Ja. Och vaksam. Nej, men jag tror en vaksamhet också över vad som vi talade inledningsvis här om vårt uppdrag, att talet om Jesu återkomst. Om att tiden ändå är begränsad. Och det är det ju för varje generation.
Ja.
Varje generation har sin egen generation på sig att vinna sin egen generation.
Just det.
Eller hur?
Ja, precis. Det var djupt.
Det är ganska bra.
Ja.
Så tänker jag liksom att det får vara en liksom på något sätt att Jesus kommer tillbaka. Liksom.
Mm. Ja, visst.
Och människor behöver bli frälsta. Varför har inte Jesus kommit än? Mm. Hur länge står det? Och då vet vi ju ett svar är ju det som står i andra Petrusbrevet.
Ja.
Det är inte så att som många menar att han dröjer. Han dröjer för att han vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att omvända sig.
Precis. Därför,
det är det enda skälet.
Ja, Det är därför han dröjer liksom. Och det säger ju, ja, det säger ju väldigt mycket om Gud.
Absolut.
Och hur han är och vad som ligger på hans hjärta liksom.
Men det som är intressant i vår tid också, det är ju att det finns, det är ju att det finns, vi var inne på det, vad är det som gör att vi tror att den sista, jag var inne på globaliseringen, men vi måste nog ändå säga någonting om att det finns en ny grupp av domedagsprofeter.
Mm-hmm. Hur tänker du då?
Och då tänker jag på klimatforskare.
Ja, just det.
Klimataktivister.
Precis. Jag tänkte på det också innan. Vi måste nämna det ju.
Ja. Ja. Som menar på att om vi fortsätter att leva som vi lever på, ja, den här jorden, så kommer den här jorden att gå under.
Ja, men precis.
Eller hur?
Ja, vi och lever våra liv på...
SVT har ett program som heter Domedagen. Vet inte om du har sett honom?
Nej, det har jag inte gjort.
Och jag vill kolla på det.
Ja, ska jag.
Och du säger en sån här klimatforskare, men jag ser hoppfullt att vi kanske ändå kan ha ett liv på jorden 80-90 år till.
Mm. Just det.
Men det är ju ändå en ganska kort tid om man tittar på hela skapelsen. Absolut. Och evolutionen. Om man nu tog på evolutionen så är det ju en, ja, visst, kort tid.
Och jag liksom nu då som har fått... Ja, då nu också som har fått ett sånt här intresse då av att börja odla liksom. Och bry mig om biologiska mångfalden i min trädgård. Alltså djurarter som dör. Alltså det är så, under 1900-talet så sker det ju en massdöd av olika djurarter. Och det, vilkens enda fel det är ju vi människor.
Ja, och här kan du se, oavsett hur du nu tänker om uppenbarelseboken, så kan du se att det beskrivs olika straffdomar som slår ut hav, som slår ut djurliv, som vrider och vänder på temperaturer, som gör... Det beskrivs ju sådana här olika saker stegvis i uppenbarelseboken. Och då kan man ju faktiskt... Det finns ju saker som hänger... Det är klart att det har funnits miljökatastrofer genom alla tider, men det har eskalerat.
Ja. Ja, men den massdöd vi ser nu, liksom, det har ju... Det var ju länge sedan det hände någonting sånt. Liksom. Och det här är bara till människans påverkan på naturen. Liksom.
Mm. I stort sett i alla fall.
I stort sett, ja.
Fortsätt, så är det ju så. Så att det är tidstecken, tänker jag.
Ja, absolut.
Och det intressanta nu är att det är mer klimataktivister och klimatforskare som är domedagsprofeterna.
Mm. Än vad det är, det, mm, än vad de finns i kyrkan.
Förkunnare och pastorer.
Ja, visst. Mm. Just det.
Men då verkar det som att det ändå finns ett annat tecken. Det är ju det här kollektiva... det kollektiva liksom sömnaktiga beteende, för att vi har ju inte liksom börjat reagera ännu på som om vi verkligen trodde på det här.
Mm.
För vi fortsätter resa, vi fortsätter konsumera som om, alltså vi fortsätter,
ja, vi fortsätter leva utöver våra resurser.
Exakt. Så att det verkar liksom inte, och det intressanta är ju att när Jesus talade om den sista tiden, så han talar i liknelse ibland.
Ja.
En av liknelserna är ju den här om de 10 jungfrurna som gick ut att möta sin brudgum. Mm. Och när det dröjde så blev alla dåsiga och somnade.
Just det.
Alla blev dåsiga. Alla somnade. Så det finns någonting av och det kanske därför Jesus gång på gång säger... Baka därför, var alerta liksom. Kom om.
Ja.
Och det kan ju vara sett då, vi har ju pratat om odling innan, att man är igång och tänker.
Ja visst. Ja, men, så, alltså, där, för det är ju någonting med att vi misslyckas ju med det som var människans någonstans primära uppgift, att förvalta skapelsen och vårda den liksom. Ja. Det total misslyckas vi med. Och det tänker jag.
Är du en sån här som håller på och förbereder genom att ha ett lager med konservburkar och mat för att överleva?
Nej, inte än, men jag går och tänker i de banorna.
Du gör det?
Ja, men liksom, ja, men det, och just, eller, och det är också ett motiv till min odling liksom, att bli lite mer självförsörjande och inte beroende av Nej. Och inte vara så beroende liksom. Så absolut, det är ju inte hela anledningen, men visst, det finns där i bakhuvudet liksom. Och just, jag tycker det är så intressant då att när Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel liksom, att hela skapelsen suckar, längtar liksom, alltså våndas någonstans. Var är Guds söner uppenbara?
Kapitel 8.
Liksom. Ja, vad sa du?
Kapitel 8.
Ja, det är det kanske.
Du sa kapitel 1, men det är kapitel 8.
Ja, det är kanske det, ja. Ja. Men i alla fall att hela skapelsen väntar på att Guds söner ska uppenbaras.
Ja. Så det här med Jesu återkomst, som vi är inne med domen, är ju ett hoppfullt budskap.
Ja, precis.
För jag ser ju det att inte ens ingenting av den här skapelsen kommer det onda åt till slut.
Nej.
Utan det onda och det nedbrytande kommer vara med en superlång näsa när det gäller allting som Gud har tänkt.
Absolut.
Det kommer bli precis som Gud har tänkt.
Ja. Och där tänker jag också då att det är ju superviktigt att vi som kyrka, vi ser den framtiden liksom. Gud, han kommer återupprätta allt. Och att vi också lever i och med den framtiden. Alltså vi är ju ett hoppets tecken för den här världen. Alltså om vi lever våra liv med Jesus som kung och i hans lydnad någonstans. Alltså då är vi staden på berget som inte kan döljas. Då är vi salt i förruttnelsen, ljuset i mörkret. Alltså att vi är kallade att vara ett hoppets tecken för den här världen.
Ja, men det tror vi ju.
Ja. Och det tänker jag att det är superviktigt att det här talet om de yttersta tiden och Jesu återkomst, att det driver oss och motiverar oss att vara ett sånt tecken för folket.
Just det.
Ett hopp liksom. Ondskan får inte sista ordet.
Nej, verkligen inte.
Ja. Och att alltså, vi lever.
Han säger, se, jag gör allting nytt.
Ja.
Så står det ju i slutet på Uppenbarelseboken.
Precis.
Jag gör allting nytt.
Ja.
Och du som lyssnar på det här spretiga snacket här behöver ju aldrig förtvivla när du tänker på den sista tiden eller tänker, är det kört nu liksom och så vidare. Nej, tvärtom.
Ja.
Vi väntar inte på eländes elände. Vi väntar på de orden. Se, jag gör allting nytt.
Ja.
Det är det vi väntar på.
Precis.
Och det kommer bli underbart roligt.
Japp.
Det kommer bli fantastiskt.
Ja, det kommer det bli.
Så, ja. Johan.
Ja. Vi kan prata hur länge som helst om detta nästan.
Ja, men...
Det ska vi inte göra.
Det kan vi.
Ja, vi kan det, men vi ska inte göra det nu.
Nej.
Nej.
Något mer? Är något du vill skicka med till slut?
Martin Luther, om det är Martin Luther, jag tror att citatet tillskrivs Martin Luther, jag brukar tänka på det ibland. Det sägs att han ska ha sagt att lev ditt liv som om Jesus dog igår, uppstod idag och kommer tillbaka imorgon.
Det är bra.
Ja, jag tänker att det är bra. Så vill jag leva mitt liv. Så det vill jag skicka med som en sista grej.
Ja, men det är bra. Jag stryker bara under den då.
Ja. Fint. Men vi kan väl säga så här att om du som lyssnar har tankar liksom, eller om det här väcker någonting eller och så vidare, så hör av dig. Skriv till oss.
Vad hör man av sig då?
Då kan man antingen mejla till tvapastorer@gmail.com. Du hittar det nere i beskrivningen här på avsnittet, eller så söker du upp mig och Lasse på sociala medier. Lasse Bjärvås och Johan Stenström.
Så ska vi gärna ha ett samtal.
Japp, yep, det har vi gärna.
Ja. Och sen tänker vi att vi får väl en julpodd, va, innan vi...
Ja, det ska vi försöka få till. Det måste vi ha.
Ja, det får vi nästan bli, va?
Japp. Yep.
Kanon.
Ja, men vi säger väl tack så mycket här då. Det
gör vi.
Ja, ta hand om dig, du som lyssnar. Vi hörs.
Du har lyssnat på podden Två pastorer, där jag, Johan Stenström, och min gode vän Lasse Bjärvås samtalar om himmel och jord, från aktuella ämnen i samhället till församling, tro och teologi. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Sök upp oss på någons av våra sociala medier eller mejla till oss på tvapastorer@gmail.com. Tack för att du har lyssnat och hoppas vi hörs igen.